Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av Parkinson-podden. Och idag är jag i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Och här finns Dag Nyholm som är professor i neurologi. Tack så mycket för att jag fick komma hit, Dag.
Ja, tack. Och trevligt att ha dig här.
Det är en härlig dag ute, regn och fint.
Ja.
Som sommaren har varit.
Ja, som den blev i alla fall.
Ja. Har du haft en bra sommar?
Ja, den har varit bra. Det var fint väder i början, men jag tycker inte man behöver vara så väderberoende heller.
Nej.
Man kan ha det bra ändå.
Ja. Vad hittar ni på då?
Ja, faktiskt på din kust av Sverige, på västkusten var vi en del och över till Danmark en liten sväng.
Mm.
Det är trevligt och sen har vi mest varit runt Uppsala trakten där det ju är bäst.
Ja, helt opartisk. Det är klart det är det.
Ja.
Jag tyckte det var mycket mygg här nu faktiskt.
Ja, otroligt mycket.
Visst,
det har kommit en explosion av mygg just nu här, här i början på september.
Bara från parkeringen upp till, entrén här.
Ja, visst. Mitt på blanka dagen.
Ja, jag hörde Hälsingland var tydligen väldigt mycket mygg också, som man nästan inte kunde vara ute.
Trivs i vattnet.
Det är väl så. Det är du och Håkan Widner som svarar på frågor på alltomparkinson.se som vi öppnade för 3 månader sedan ungefär nu. Mm. Hur tycker du att det har funkat så här långt på frågefronten? Det har brakat in rätt mycket frågor.
Ja, det har gjort verkligen. Det är roligt att se att det byggs på där också. Det blir en bra bank av frågor och svar. Och ja, jag tycker det är bra. Det är roligt att kunna hjälpa förhoppningsvis fler än bara frågeställaren, så många personer på en gång kan få nytta av svaren som vi ger på ibland ganska enkla frågor och ibland väldigt svåra frågor.
Mm. Det är ju, vi ska ändra lite grann där har vi sagt nu utifrån några läsare, att man ser exakt när nya frågor och svar kommer in.
Just det. Mm.
Och sen titta över den här kategoriseringen också, över områden, behandling, medicin, fysisk träning och så vidare.
Ett så kallat lyxproblem när det kommer in så många frågor som man måste börja sortera i dem.
Ja, men eller hur? Man måste göra det så att man ska göra det så lätt som möjligt att hitta svaren. Och det är precis som du säger, det är många som går in och bläddrar igenom och hittar just sin fråga.
Mm.
För många gånger funderar man ju på samma sak. Och sen är det ju som du säger också, enkla frågor många gånger. Och varför går du inte oroa sig onödan?
Mm. Det är ju slöseri med tid.
Absolut. Alltomparkinson.se går ni in på, så kan ni ställa era frågor där till Dag Nyholm och Håkan Widner, våra neurologer. Då ska vi ta och prata lite om L-dopa och dopaminbehandling. Och lite repetition, det är ju kunskapens moder.
Ja visst.
L-dopa-tabletter är ju basen i behandlingen vid Parkinsons sjukdom. Ändå stöter man på frågor titt som tätt att de har inte fått L-dopa än av sin neurolog eftersom det finns en risk att den tappar i funktion på tid eller i styrka över tid. Säger du då? Ja.
Det stämmer ju inte riktigt.
Nej. När ska man sätta in L-dopa efter att man har fått Parkinson-diagnosen?
Man kan sätta in L-dopa direkt. Jag brukar rekommendera det. Det finns ju andra, eller det finns framförallt en annan medicin som man också kan sätta in direkt, alltså en dopaminagonist eller dopaminhärmare. Det kan man också göra som förstahandsbehandling, men L-dopa är viktigt att det kommer in inte allt för sent, utan ja, man kan lägga till. Om man nu börjar med en dopaminagonist som ju har fördelen att man bara behöver ta den en gång per dag, en gång per dygn. Medan L-dopa-tabletterna...
Det är Asilekt och
sånt. Nej, utan jag tänker på de som heter Cifrol och Rekvip och Rupinerol och Pramipexol och sådana namn. De kan man ta som ensam dos till att börja med.
Mm.
Om man vill. Det kan man diskutera. Men sen brukar man lägga till L-dopa och kombinera med. Och problemet med den är att man måste ta den 3 gånger per dag. Så att det är lite mer pyssel med den.
Mm.
Men samtidigt så är det den som på lång sikt har absolut bäst effekt och minst biverkningar.
Förlorar den effekt över tid?
Nej, den förlorar inte effekt över tid. Det som händer över tid är att det blir lite kortare, mer kortvarig effekt.
Får ta den tätare helt enkelt?
Ja, det kan vara så, precis. Och men det betyder inte att den förlorar effekt. Den är fortfarande effektiv hela livet ut.
Mm. Hur många har du haft som maxpatient? Alltså hur många tabletter har de tagit på ett dygn, L-dopa-tabletter då?
Jag hade ju en som tog 44 vanliga L-dopa-tabletter, alltså 4400 milligram.
Per dag?
Per dygn, ja, precis. Och det var uppdelat på, ja, jag minns inte exakt, men 6-8 doser kanske.
Och då mådde han eller hon bra?
Ja, det var, jag minns att den här personen spelade tennis och så vidare och mådde bra på den dosen, behövde den dosen. Det är extremt ovanligt att man behöver så mycket medicin, men bra att veta att det kan behövas.
Mm. Mm. Sen så är det ju det här med mat och L-dopa-tabletter också.
Mm.
Proteinrik mat kan ta bort effekten av det, säger man.
Mm. Och det är för att L-dopa är en aminosyra, alltså en sån där beståndsdel i proteiner. Och om man då äter mat och tar tabletten samtidigt så finns det en liten risk att matens aminosyror tas upp i blodet och till hjärnan istället för medicinen.
Mm.
Det är inte farligt på något sätt, och det enda som skulle kunna hända i så fall är att man känner lite mindre effekt av just den dosen för att den konkurreras ut.
Mm.
Men jag brukar tycka att man ska strunta i det här med att separera mat och mediciner. Det går jättebra att ta medicinen till mat om man tycker att det är praktiskt.
Mm.
För ska man börja ruta in hela sin dag i att äta mat och ta mediciner i olika tidpunkter, då får man nästan inget annat gjort. Och det är bara en del som verkligen känner av att det blir en skillnad. Så det kan vara bra att känna till att maten kan ställa till det lite grann, men veta att det inte är farligt och man kan gärna ta tabletter och mat samtidigt om man vill.
Jag hörde någon siffra på 20-25% som känner verklig skillnad överhuvudtaget.
Jag tror att den siffran är lite hög faktiskt. Jag tror att det är lite mindre än så.
Det är mindre än så, ja. Men det är bra. Alltså, det är inga problem att ta medicinen tillsammans med maten.
Nej, det går jättebra.
För att förenkla livet.
Om man tycker att det gör det så går det alldeles utmärkt.
Hur viktigt, många sätter ju sina klockor så att de plingar och ringer.
Ja.
Är det med livet som insats i princip att man måste ta det?
Nej,
exakt.
Det är ju inte det. Och sen beror det då på, alltså det märker man.
Mm.
Är man relativt tidigt i sjukdomen så spelar det ingen roll alls när man tar sina mediciner. Det är bra att man får i sig dem i den totalmängd som man ska per dag, men klockslagen spelar absolut ingen roll. Däremot när man börjar känna av det som kallas för dosglapp, det vill säga att medicinen håller kortare tid, då blir det viktigt med klockslagen. Och det är inte viktigt för att det är livsviktigt på något sätt, utan bara för att man ska må bättre och ha symptomlindring hela dagen. Då börjar det bli lite noggrannare, och då kan det vara perfekt att ha ett alarm i sin mobiltelefon till exempel, eller vad man har. Och en aspekt till det är ju att en del har väckarklocka, för att det står på receptet att man ska börja medicinera klockan 8:00. Men om man nu en lördag vill sova lite längre, då tycker jag att man ska få det. Man måste inte ha väckarklocka på 8:00 då för att ta medicinen, utan vaknar man 9 eller 10 så går det alldeles utmärkt att vänta tills dess med att börja ta medicinerna. Så kan man försöka förskjuta dosschemat den dagen då i så fall.
Det är öppet för flexibilitet där.
Väldigt mycket.
Mm. Är det inte så också att på morgon så kan man känna att det funkar rätt bra ett tag? Man har en form av dopamin lagrad under natten.
Ja, precis. Det är ett relativt vanligt fenomen att vi har ett engelskt begrepp för det, sleep benefit, alltså att man mår bättre när man har sovit. Och precis som du säger beror det troligen på att man har producerat eget dopamin under natten och mår därför bra, kanske ett antal timmar ibland eller ett antal minuter innan man egentligen behöver ta någon medicin.
Mm.
Men det är också olika. En del vaknar och behöver verkligen ha medicin det första.
För att komma ur sängen,
ja.
I princip.
Ja. Så egentligen allt det här vi pratar om nu, det är ju väldigt individuellt. För en del är det på ett sätt, för en del är det helt tvärtom.
Mm. Om man tittar på träning, många säger att de känner att när de kör ett träningspass då tar tabletten slut fortare.
Mm.
Är det så att man bränner slut på dem snabbare när man är fysiskt aktiv?
Ja, det har varit svårt att vetenskapligt bevisa att det är så, men det är jättemånga som berättar att det är så, att det känns så.
Mm.
Och då är det ju så för de personer som känner så. Så då är det många som tar en liten halv tablett extra av L-dopa, till exempel Madopark då. Eller Cinemet, eller något annat som heter något med levodopa, innan man ska träna.
Mm.
Så en del har den strategin och tycker att det känns bra att man har lite extra bränsle att ta av då.
Kan man ta för många? Alltså, vad händer om jag tar 2 av misstag för tätt och sådär, att jag blir överdoserad?
Ja, då finns det risk för biverkningar förstås.
Typ?
Typ illamående skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara blodtrycksfall, att man blir lite yr i huvudet. Man kan känna allmänt obehag om det blir för mycket. Och sen är det då den vanligaste biverkningen på lång sikt, det är överrörlighet. Det, att det blir lite ofrivilliga vridande rörelser i någon kroppsdel.
Mm.
De första åren av sjukdomen har man inga sådana. När man har haft en sjukdomen några år, så då blir det där det syns tydligast att tar man för mycket så blir det överrörligt.
Det är inte farligt.
Det är inte farligt. Det kan vara lite besvärligt och jobbigt, och det syns ju att här är någonting som inte stämmer.
Här är någonting som inte stämmer. Det var den sista orden i, i det föregående pratet här nu då med Dag Nyholm, professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dystoni och dyskinesi. Dyskinesi, det är någon för ofrivilliga muskelsammandragningar, eller kramper kan man säga.
Dystoni
är det. Och dyskinesi är...
Ja, det är mer de här ofrivilliga rörelserna som vi på svenska brukar kalla för överrörlighet.
Just det. Många skriver att de har väldiga kramper på olika delar, fötterna och sådana saker, och armar och överhuvudtaget. Vad är det för behandlingar mot det?
Det är egentligen Parkinson-medicin mot det också. Så det, man kan säga att det är de här muskelkrampen, och att det ofta blir en långsam vridning och liksom felställningar och krokiga... vridning i fotleden eller krokiga tår är ganska vanligt liksom, som dystonifenomen. Särskilt vanligt är det tidiga morgnar. Morgontimmarna där. Och problemet är att man då har lite för lite medicin i sig. Och men vanliga Parkinson-mediciner brukar oftast hjälpa bra. Sen kan det vara svårt, och det finns många olika varianter kan man säga av dystonier som är olika mycket besvärliga. Men det första handsåtgärden när man har en dystonikrampsituation är att försöka få i sig lite mer medicin på något sätt.
Vilken är det, L-dopan som är bäst för det, eller?
Det behöver inte vara det, men det kan absolut vara bäst för det. Och just de här tidiga månaderna är lite knepiga, för då L-dopa har ju så kort effekt i kroppen. Så det är inte säkert att det finns så mycket kvar av den man tog när man gick och la sig, om det nu har gått till tidig morgon. Och där, på det sättet kan de här långverkande andra medicinerna vara lite bättre på det.
Du nämnde här nu tidigt på morgon... Om man får alltså vakna på natten och ha kramp, vad är det effektiva sättet att lindra det då?
En del försöker nog gå upp och röra på sig lite grann, eller stretcha ut eller massera lite grann på musklerna. Och ibland räcker det att det liksom lugnar ner sig lite grann då. Men en del behöver helt enkelt mer medicin faktiskt. För att det gör ont och det går inte att somna om. Och då kan man ta en liten extra. Många har ju lite levodopa utskrivet som att ta vid behov. Så det är många som gör. Och sen finns det den allra snabbaste hjälpen rent farmakologiskt, alltså när det gäller mediciner, det är ju apomorfinpenna. Nu pratar vi inte om morfin som är smärtstillande och sånt, utan apomorfin som är en Parkinson-medicin. Det kan man ha som en liten insulinpenna och ge sig ett litet stick i underhuden, och så har man effekt efter 5 minuter. Då försvinner problemen.
Det låter ju fantastiskt.
Det är väldigt smidigt.
Ja, det må jag säga. Du, skakningar nattetid. Alltså att man, är det vanligt att man skakar när man ligger stilla?
Ja, alltså Parkinson-skakningen är ju den sker i vila. Det är det typiska för Parkinson-skakningen. Och lägger man sig då och ligger still, så är det absolut möjligt att det börjar röra sig. Och däremot när man sover så försvinner den.
Jaha.
Man skakar inte när man sover. Men om man nu inte sover, då kan det vara jobbigt att kunna somna om man bara ligger och skakar.
Vad är det som stänger ner när vi sover då? Då är det någon form av viljestyrning över det hela.
Ja, det är nog liksom... Ja, jag kan inte riktigt förklara det. Jag säger så här, det är komplicerat, för det är hjärnan som styr det där. Och sömnen stänger ner en massa olika funktioner som inte ska finnas där när vi sover, helt enkelt. Och vi blir ju avslappnade i musklerna.
Vi konstaterar att det är så.
Vi gör det, gräver inte djupare in i hjärnan i det här fallet, tycker jag.
Nej, precis. Jag tror vi släpper det. Vad kan man göra om man ligger och skakar och inte kan sova då?
Ja, då är det ju faktiskt att medicinera så att man inte skakar när man ska gå och lägga sig och sova. Sen finns det är ovanligt, men det finns skakningar som är så svåra så att det är svårt att kontrollera dem med mediciner. Då får man ta till andra metoder, som till exempel det här med DBS, att man opererar in djuphjärnstimuleringselektroder i hjärnan. De kan hjälpa jättebra mot skakningar i de fall där medicinerna inte hjälper. Men för de allra flesta så hjälper medicinerna, och då handlar det bara om att parera och liksom justera in så att medicinerna hjälper så långt så att man hinner somna utan att skakningarna kommer tillbaka.
Vi betar av ett gäng frågor här nu i dagens Parkinson-podd. Atypisk Parkinson är ju någonting som många undrar över också. Mm. Och det många känner till att det är en mer aggressiv form, och det finns tydligen 4 eller 5 olika varianter med ett gäng akronymer och sen ett ord som man inte kommer ihåg.
Mm.
Vad är atypisk Parkinson för en neurolog?
Mm. Det är någonting som vi har med oss i bakhuvudet när vi träffar en person med Parkinson-symptom för första gången. Mm. Att vi faktiskt inte helt säkert kan säga om det här är vanlig Parkinson eller om det är det som vi då kallar för atypisk parkinsonism, vilket innebär en annan Parkinson-liknande sjukdom. Ibland säger man också Parkinson plus, och det kanske är egentligen ett ganska bra begrepp för det. Men det vill säga att det är Parkinson-symptom men plus någonting annat. Och det kan vara andra symptom som inte är så tydliga från början, men som med tiden visar sig att det här är inte vanlig Parkinson, utan det här är någon av de här varianterna av atypisk parkinsonism. Och den vanligaste av dem, den kallas för MSA, det är en av de här akronymerna, förkortningarna, multipel systematrofi, och den kan vara väldigt lik vanlig Parkinson från början, men ganska så snart så upptäcker man att det är lite andra saker, till exempel blodtrycksfall, urininkontinens och en del sådana saker som har med det så kallade autonoma nervsystemet att göra. Så att det är Parkinson-symptom som ser ut som Parkinson, men så är det lite andra saker också.
Är det dopaminbrist vid atypisk Parkinson?
Ja, det är det också. Så dopaminsystemet är med där. Det är därför de här sjukdomarna liknar varandra. Men som man också hör på namnet, till exempel då multipel systematrofi, så är det multipel i många och system som minskar i volym.
En större del av hjärnan inblandad i sjukdomen.
Precis så är det. Större delar och andra delar. Men dopaminsystemet är också med, så det är därför som de har den här likheten.
Man får sin Parkinson-diagnos och då är den egentligen preliminär.
Ja, det är den faktiskt.
Vad rör det sig om för tidsaspekt när man ser att det är atypisk Parkinson? Kanske som att fråga hur långt det är ett snöre.
Ja, lite så, fast det är klart. När man har följt upp den här personen i 3 år, då brukar det bli tydligare och klarare. Så att man kan säga vad det är för diagnos. Och det finns till och med en del av de här diagnoskriterierna som finns, att man ska ha haft symptomen och haft svar på behandlingen, alltså effekt av behandlingen, i till exempel 3 år för att man ska kunna få lite mera säkerhet i exakt vilken diagnos det är. Ibland dröjer det ännu längre, men å andra sidan så omvänt kan man säga att har man haft sjukdomen i 10 år och inte har så mycket av de här andra symptomen, då kan man säga att då är man ganska säker på att det här är Parkinson.
Mm.
Och det beror ju på att tyvärr är de här atypiska varianterna då mer svårbehandlade, och man faktiskt kanske inte lever lika länge som förväntat.
Det är egentligen inte Parkinson per definition.
Nej, det är inte det. Det är andra sjukdomar.
Och där finns ju då dessutom 4-5 olika varianter. Hur kan man skilja dem åt överhuvudtaget? Man konstaterar att du har typisk Parkinson, men frågan är vilken variant.
Ja, precis. Och ibland så pratar man om att det är nästan som ett spektrum. Att det inte är en enda typ av en viss sjukdom och en enda typ av en annan. Man, till exempel det som vi ändå kallar för Parkinsons sjukdom är egentligen förmodligen flera olika varianter, även det.
Ett samlingsnamn.
Ja, det är samlingsnamn. Och så är det med atypisk parkinsonism också. Och sen så ska man förgrena den sjukdomsgruppen, så har man då till exempel MSA som jag nämnde. Det finns något som heter PSP. Så finns det något som heter CBS, kortobasalt syndrom. Och så finns det leverkroppssjukdomen eller leverkroppsdemensen som kan vara väldigt lik Parkinson. Men där har man, vid alla de här så har man vissa specifika ytterligare symptom kan man säga. Och sen kan man undersöka hjärnan med till exempel PET-undersökning och se vissa skillnader. Och man kan göra sådana här lumbalpunktion, alltså titta på ryggvätskan som man tappar ut lite sån rygg- och hjärnvätska.
Där
finns lite markörer som kan hjälpa till lite grann i vägledningen. Men det finns ingen markör som är helt säker idag, utan det blir en sammanvägning. Och det viktigaste är vad vi hittar när vi träffar och pratar med den personen som är sjuk och undersöker.
Det är en sannolikhetsdiagnos egentligen.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Och det blir, ju längre tiden har gått, desto säkrare blir vi.
Ja.
Men 100% är svårt att vara.
Jag hade någon siffra på ungefär 200 om året som får atypisk Parkinson. Mm. Något. Du sa att man lever oftast inte lika. Det är mer aggressiv form.
Ja, det är det, tyvärr.
På vilket vis då?
Ja, dels är det ju det att symptomen går lite snabbare. Man snabbare blir sämre. Mm. En snabbare försämring än vid Parkinson som ju kan hålla sig relativt stabil under lång tid. Liksom, att det är en långsam försämring över många, många år. Medan vid atypiska varianterna så går det lite snabbare med försämringen. Och dessutom det att medicinerna inte hjälper lika bra. Ibland har de hyfsad effekt, ibland har de ingen effekt alls.
Därmed, och det vet man inte varför egentligen.
Nej, det är väl mycket det här att det inte är bara dopaminsystemet. Så det är inte så enkelt som att bara lägga till dopaminmediciner så blir det bra. Utan är det bättre, utan det är andra delar av hjärnan som också är drabbade. Och då, där kan vi inte behandla.
DBS och pump, är det något alternativ för atypisk Parkinson?
Nej, det är det inte i princip. Utan DBS och pump hjälper bara om vanliga mediciner också hjälper. Mm. Och fördelarna med DBS och pump är ju att de är bra på att behandla om det är fluktuationer, alltså svängningar i symptomen fram och tillbaka. Det som kallas för on-off-problem. Just det. Mm. On-off-symptom. Men om vanligt L-dopa inte har effekt, då hjälper inte DBS eller pumpar heller.
Nej. Då ska vi gå vidare i våra frågor här. Då lämnar vi den atypiska Parkinson-delen och ska faktiskt, som av en ren händelse, gå in på det med DBS och pump.
Mm.
DBS med deep brain stimulation, där man opererar in elektroder i hjärnan. Någon frågar så här, DBS, när man har fått en sån inopererad, hur länge funkar den?
Mm. Det finns lite olika varianter av, alltså, dels finns det olika varianter av elektroder, olika fabrikat, sådär, men så finns det också lite olika varianter var man lägger elektroden i hjärnan. Alltså, det vill säga, vilka symptom vill man behandla? Och jag nämnde förut att det finns ibland en del som har svårbehandlade skakningar. Då är det en målpunkt för DBS-elektroderna. Det jag tänker på är faktiskt talamus. Mm. Och en speciell kärna där som heter VIM eller zona inserta som ligger lite längre ner. Men i alla fall, det finns flera olika sådana målpunkter där man liksom siktar in de här elektroderna mot. Sen finns det då kärnor dels som heter GPI och STN, så det är också lite olika vilka symptom man behandlar. Men för att försöka svara på din fråga så för att prata en massa, så kan de hjälpa hur länge som helst. Precis som medicinerna.
Okay.
Så kan de ha effekt livet ut.
Du, bara så man förstår det rent fysiskt. Man borrar två hål i huvudet.
Ja.
Och sen så stoppar man ner de här på målpunkterna som du säger.
Mm.
Vad pratar vi om för avstånd här egentligen, de här målpunkterna? Alltså, millimeteravstånd eller?
Mm, just det. Alltså,
rent fysiskt.
Det är små strukturer i hjärnan, ja, och de sitter djupt inne i hjärnan. Så som du säger så borrar man hål ett eller två hål. Man kan ju faktiskt behandla med bara på ena sidan. Om man har till exempel väldigt svåra skakningar i vänsterarmen så kan man sätta in en elektrod på höger sida.
Okay.
Så man kan, en del DBS-operationer görs med bara en sida i taget. Men ofta med Parkinson så gör man båda sidorna samtidigt. Det är små hål som man borrar upp i skallbenet, liksom mitt på huvudet kan man säga. Och de hålen är ungefär en centimeter i diameter. Själva elektroderna är mycket mindre. De är ungefär en millimeter eller lite mindre i diameter. Och de ska ner flera centimeter. Det är därför det heter deep brain stimulation. Det är ganska djupt ner. Så nästan en decimeter ner i hjärnan ska de.
Det är mitt i hjärnan.
Ja, i mitt i liksom. Ja, precis. Och
skadar man inget på vägen ner?
Ja, det finns alltid en liten risk förstås. Vi gör alltid magnetkamera undersökning av hjärnan först för att se att det inte ligger någonting i vägen och beräknar neurokirurgerna som gör operationen beräknar exakt var den här ska in så att risken är så liten som möjligt att man träffar någon struktur som man skulle kunna skada. Men risken är inte noll, den finns där lite grann. Att man
blodkärl?
Ja, det värsta som kan hända är att man träffar ett blodkärl som går sönder.
Mm.
Och att det då blir en hjärnblödning av det.
Det finns ju annars inte något bättre ställe att vara på om det skulle hända.
Nej, det är precis så är det.
Om man ska se det.
Men, ja, och det är ju väldigt ovanlig komplikation, men risken finns och det behöver man vara medveten om när man ska göra en operation, att det är inte riskfritt. Men sen så frågar de om hur stort det här området är, som den här målpunkten vi pratar om. Och det är liksom verkligen fråga om millimeter. Det är små, små strukturer som man ska träffa rätt i. Så det är noggranna mätningar och beräkning på de här magnetkamerabilderna. Sen är det lite förlåtande därför att de här elektroderna, de har flera kontaktytor på sig. Så att man måste, om man nu missar lite grann, så går det ändå att... missar gör man inte, man lägger den där man tror att den ska ligga. Men det är också så att hjärnan rör sig lite grann. Skvalpar omkring lite grann. Så, och då kan man justera lite grann vilken av de här kontaktytorna som är aktiv. Och det gör man ju utifrån efteråt. Så att det går att finjustera behandlingen.
Sen drar man trådar under huden precis, och sen vid nyckelbenet får man som en liten dosa.
Just det.
Som en pacemaker.
Ja, ser ut som en pacemaker. Ja. Mm. Och den ger ju då en liten kontinuerlig ström upp till de här elektroderna, så att man stimulerar eller kanske snarare hindrar viss nervaktivitet i de här områdena.
Det var något som man tjuvkopplar systemet.
Ja, kan man säga.
Ja. Mm. Och det styr man då utifrån på något sätt där då.
Ja.
Och den funkar som du sa då, så var inledande frågan.
Ja, kan funka hur länge som helst. Och sen är det ju så att sjukdomen kan förändra sig även efter en sån operation, så att vissa symptom kanske tillkommer som inte går att behandla med DBS. Mm. Så framförallt är det de motoriska, alltså rörelsesymptomen som det handlar om. Mm. Och de symptom som vi kan behandla bra med tabletter, de kommer också att kunna bli bra behandlade med DBS, men under en längre tid, för att då behöver man inte bry sig om att tabletterna går upp och ner.
Då pratar vi stelhet, skakningar, långsamhet och det här.
Ja, precis. Mm. Mm. Och även överrörlighet och dystonier som vi pratade om förut.
Ja, men precis. Mm. Krävs det något underhåll av det här liksom? Av systemet?
Nej, allting är ju på insidan, så att på så sätt så får det funka så länge det funkar.
Mm.
Men batteriet kommer ju ta slut, för det är ju ett batteri. Och då är det lite olika varianter även där. Vissa batterin behöver bytas kanske efter 3 år eller sådär, 3 till 5 år kan man säga. Men sen finns det numera också laddningsbara batterier. Då får man sitta med en liten laddare utanpå axlarna kan man säga. Och kanske sitta så en kvart varje frukost för att ladda upp det. Och då, de batterierna håller i många, många år.
Och pump då, där pratar man ju då om, då har man en pump med apmorfin eller duodopa eller lesigon och vad det heter för någonting.
Ja.
För att hålla en så jämn nivå som möjligt.
Just det.
Vad är kriterierna för att man får pump eller DBS?
Ja, egentligen är det samma kriterier för både pump och DBS. Att man ska ha dels att man ska ha effekt, som vi pratade om förut, effekt av medicinerna överhuvudtaget. Men att man har en fluktuerande, svängande effekt. Och det här med on-off, att man har oftast, de flesta som får pump eller DBS har överrörlighet och stelhetsperioder och kanske skakningar om vartannat flera gånger per dag. Så att man har svårt att med tabletterna klara en perfekt nivå, liksom så. Det är därför man behöver pump, för att ge en jämn nivå och liksom små, små doser hela tiden.
Det är nästan som en insulinpump.
Ja, det är det. Det blir liksom väldigt jämna, fina nivåer av medicinen då. Och liksom dopaminstimuleringen i hjärnan. Och ungefär samma saker med DBS. Men sen har du ju de här behandlingarna, de här tre huvudtyperna av behandlingarna, lite olika, som vi säger, indikationer och kontraindikationer, det vill säga anledning att få medicinen eller behandlingen, eller anledning till att en behandling inte är lämplig, en kontraindikation. Där får man liksom diskutera med varje enskild individ liksom vad som passar just den individen bäst. Det kan finnas anledning att man inte väljer den ena eller den andra metoden, beroende på symptom eller besvär som man har som kommer fram i utredningen.
Mm.
Väldigt kortfattat, men ja.
Just den här utredningen då, vad är det som gör att man får komma på utredning? Vad är liksom, nu är det dags att vi kollar dig för avancerad behandling?
Ja, där finns det lite olika, säkert lite olika uppfattningar om det och lite olika metoder att ta till det, men
5-2-1 är något man har hört.
Ja, exakt. Ja, precis. Det är ett sätt att försöka liksom sätta siffror på vilka kriterier ska man kunna använda. Så det var några forskare som beskrev det. Så 5 betyder 5 doser per dag. Så har man minst 5 doser av L-dopa per dag. Och 2:an betyder 2 timmar off-tid. Det vill säga att man har minst 2 timmar tid per dag som man är i Parkinson-läge, liksom dåligt med rörelserna och kanske skakningar och stelhet och långsamhet. Och den här ettan i 5-2-1, den står för överrörlighet, att man har minst en timme överrörlighet trots att man har försökt då anpassa och justera behandlingen. Så det är ett sätt att liksom försöka definiera när det blir dags att tänka på avancerad behandling som pump eller DBS. Jag vet inte, jag gillar personligen inte själv riktigt det här med sådana här liksom kriterier och så, för det blir ändå lite svårt att förstå. Så att jag brukar tänka att om medicineringen fungerar stabilt över dagen och att man är nöjd med den, då behövs det inte någon pump eller DBS. Men är det så att det svänger upp och ner och man har svårt att med medicinerna justera så att det blir lagom medicinering hela tiden, det är då som det är dags att börja fundera på någon av de här metoderna.
Lite kalibrering helt enkelt,
ja,
av systemet.
Mm. Precis. Och man kan alltid diskutera det. Om man undrar och har funderingar så kan man prata med sin läkare om detta och så kan man få information och diskutera när det är dags.
Avancerade behandlingen gör ju underverk också. Jag pratade med en som hade fått en pump, lesigonpump. Mm. Och han sa att varje morgon när jag skruvar på den där, så det sker ett mirakel varje morgon.
Ja.
Går upp ur sängen och i duschen och sen går till jobbet.
Ja, härligt.
Det är fantastiskt.
Så ska det vara.
Så ska det vara.
Och det är inte alla som behöver det här DBS eller pumpbehandling. Det kan vara bra att veta. Liksom. Att man har Parkinson innebär inte att man
inte
kommer
självklart
att hamna där. Nej. Och så många behöver det inte. Därför att sjukdomen hålls i schack rätt så bra ändå med medicinerna. De här tablettvarianterna som finns. Men det är väldigt bra att veta att de här metoderna finns när det blir besvärligt och svänger upp och ner.
Då ska vi ge oss in på detta lite grann med forskningen en kortis också. Och jag tror vi avslutar pumppratet där med en fråga om hur det går med forskning där. Man tittar ju nu, idag går man ju in i magen via magsäcken ner i tunntarmen, eller tolvfingertarmen där det ligger i. Tittar man inte på att sätta den under huden,
jo,
alltså subkutant, en kanyl in?
Precis, det är lite spännande. Och det är ju, den metoden använder man ju vid med apomorfinpumpen.
Mm.
Men nu är det på gång att det snart kommer, sägs det, en pump med L-dopa som man också ger på det sättet, alltså subkutant, det vill säga i underhudsfettet.
Just det. Då behöver man inte göra hål in i magen.
Nej. Eller det blir lite hål in i huden, men det är små, små hål.
Ja.
Och det är inga farliga, stora eller smärtsamma nålar, utan det är små, små, fina kanyler som bara sitter i underhuden. Så man behöver inte in i magsäcken, nej, precis.
Får man flytta runt den eller sätter man den som är lite?
Ja, den behöver man flytta runt för att, och så är det med apomorfinbehandlingen också, att man behöver byta injektionsställe på. Man har den oftast på magen. Man kan ha den på, liksom, på höfterna, flankerna så där också, och även flankerna bak mot ryggen och även på axlarna faktiskt har man.
Det är som neuroproplåster ungefär.
Ja, det är lite samma ställen, precis. Och man behöver byta därför att annars så är det risk att man kan få irritation och inflammation och infektion i huden.
Men det är på gång nu, menar du?
Ja, det sägs att det senaste jag hörde var att vid årsskiftet 2023-2024 så ska det börja komma ut på marknaden.
Ja, vad spännande.
Så det är spännande.
Mm. Det kommer ju underlätta för många. Jag tror många är lite rädda för det. Det tycker det känns obehagligt att ha en slang in i magen.
Just det, precis. Så det blir ju ett lite lättare sätt att starta och även avsluta behandling. Ja.
Då ser vi vad som händer där. Det är sulfovibrobakterien, en bakterie som finns i våra tarmar, pratade vi om tidigare i vår här. Det var några finska forskare som säger sig har kommit fram till att det kan ha någonting med Parkinsons sjukdom att göra.
Mm.
Något nytt på den fronten?
Jag hörde inte så mycket om just den bakterien. Jag har precis varit på en stor internationell kongress som heter Movement Disorder Society, som i år var i Köpenhamn. Så jag kom därifrån igår. Och det pratas ju väldigt mycket om och forskas väldigt mycket om olika det här med biomarkörer, alltså sätt att upptäcka var sjukdomen börjar och olika sorters prover för att se när sjukdomen finns i kroppen och var i kroppen i så fall den finns.
Mm.
Och tarmen är alltid ett hett område. Men det är ju, även där är det komplicerat. Tarmen är inte alls lika komplicerad som hjärnan, men det finns i alla fall en myriad av bakterier som kan spela roll.
Mm. Det är ingen skitsak. för att uttrycka sig lite.
Så skulle man kunna formulera det.
Ja, precis. Du, jag tänkte på det här med, dessutom var det sulfovirobakterier med sannolikhet, jag tror det var nummer 11 eller 12 inom vetenskaplig tidskrift, för att ha samma, det fanns alltså 10-talet före, som med större sannolikhet har, hänger ihop.
Ja, precis. Och sen är det ju så vanligt att det är, vi kommer inte, när vi kommer på Parkinson-gåten en dag, så kommer det inte vara en orsak, utan det kommer vara massa olika varianter och kombinationer av olika orsaker.
Det gläder mig att du säger när vi kommer på, inte om, utan när, det är jättebra. Bromsmediciner. Jag hade ju en professor i neurologi med för två år sedan någonting, som sa att om 3 år någonstans så skulle vi kunna kanske ha bromsmediciner på G.
Okej. Ja, det var ju vågat att säga ett datum.
Någonting sånt.
Ja. Det forskas ju mycket på detta och... det kanske som har fått mest fokus på senare tid är ju det här med antikroppsbehandling, eftersom det där har kommit nu godkända antikroppsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom, som är en helt annan sorts hjärnsjukdom men ändå som har vissa likheter. Så det är ju ett av flera spår när det gäller att försöka bromsa eller stoppa sjukdomen.
Antikroppsbehandling?
Ja. Antikroppar är ju en liten molekyl som liksom binder till en annan molekyl för att stoppa eller starta någon process. Mm. Antikroppar är ju det vi har i immunförsvaret till exempel. Mm. När vi pratar om de här typerna av sjukdomar, då är det ju felväckade proteiner man brukar prata om. Så att vissa proteiner som det blir något fel med, och så väcker de, klumpar ihop sig. Och så kanske de bidrar till sjukdomsutveckling. Vi vet ju inte exakt varför det här sker. Men tanken med de här antikropparna då mot de här felväckade proteinerna vid de här sjukdomarna är att man liksom ska kunna få de här antikropparna att fästa till de här felväckade proteinerna och försöka förhindra dem att de utvecklar sjukdomen vidare.
Nu är vi teoretiska.
Nu.
Alfa-synuklid och allt vad det är för någonting.
Ja, precis.
Ja, det är ju så oerhört små partiklar, alltså som enzymer och allt vad det är för någonting då.
Ja, det är svåra saker.
Ja, definitivt, definitivt.
Men det är i alla fall en av de strategierna man funderar på när det gäller just att försöka hitta bromsmediciner. Och det finns många andra varianter också av potentiellt sjukdomsbromsande mediciner.
Hur står Sverige sig i forskningen jämfört med andra länder? Alltså, nu var du på den här kongressen, jag kan tänka mig att det var en internationell kongress.
Det var en internationell kongress med över 5000 deltagare. Och vi var ganska många svenskar där eftersom det var i Köpenhamn, så det var ju bekvämt och nära för oss att resa dit. Men svensk forskning syns en hel del i de här sammanhangen, skulle jag säga. Ja, vi är ju ett rikt land och det innebär att vi har hyfsade resurser för forskning och så.
Vi ska ta det här med stamcellstransplantationer också, som vi gjordes i Lund i vintras på en man. Det var 7 miljoner stamceller man satte in då, efter jag förstår. Hur är läget där?
De fortsätter. Jag tror att de har gjort några till, men jag är inte helt 100% säker. Det kanske du vet mer om.
Ja, man har gjort en till, vet jag.
Ja, okej. Ja. Det är ju en forskningsstudie där som fortsätter, och där man då ska följa upp hur det går för de här personerna som har fått stamceller inopererade och se hur cellerna överlever i hjärnan och som ett första steg liksom på att se om det här kan vara en behandling som går att använda framöver.
Tanken är att de här ska ersätta dopaminproducerande celler? Alltså.
Ja, precis. Det är det, att fungera som dopaminceller gör. Mm. Och när de nu har försvunnit ur hjärnorna för de som har Parkinson, så sätter man dit nya celler som ska göra jobbet istället.
De här cellerna som man har opererat in, man vet egentligen inte riktigt vad som händer.
Nej, det vet vi inte än riktigt. Det har gjort den här typen av forskning under många, många år. Mm. Och vi vet att det finns möjlighet för celler, sådana här celler, att överleva. Men det kan också vara så att de inte funkar som det är tänkt. Så att det här är en lite ny variant. Så forskningen går vidare och man måste göra det stegvis. Så den här behandlingen har vi inte på plats imorgon, och jag skulle inte tro om 3 år heller.
Nej.
Men det finns ju hopp om att det kan vara början på någonting.
Det är ju ganska brett ändå, man är inne på flera olika delar.
Ja, det är det, och det är väl viktigt att vi är det och försöker att inte satsa allt på en häst och att försöka ha ett brett anslag och forska på olika delar av detta. För förmodligen så kommer vi att lära oss mer om olika delar som samverkar.
Mm. Precis, du nämnde Alzheimer här förut. På något sätt så får man känna att många av hjärnans sjukdomar kanske hänger ihop på ett eller annat sätt.
Mm. Det finns nog en del gemensamma sjukdomsmekanismer kan man säga som utvecklar de här sjukdomarna.
Av de här vi har pratat om nu, vilken skulle du tro genombrottet skulle kunna ske? Är det bra? Nu ler du redan.
Ja, du ser att du inte kommer få något svar.
Ja, jag ser det redan. Så jag slutar ställa frågan, för du förstod ju vad jag skulle fråga.
Ja.
Är det någon som är mer hoppfull än någon annan? Ingen kommer hålla dig till svars för detta.
Nej, det är bra det. Nej, jag tror inte att jag vågar chansa på något. Jag tycker det också är viktigt att de behandlingar vi har som vi vet idag fungerar, som vi pratade nyss om det här med den nya pumpbehandlingen som ska kunna ges i underhudsfettet, att den typen av behandlingar också fortsätter att utvecklas. Det är lite simpelt jämfört med där man opererar in stamceller eller så vidare, men där vet vi att där finns det också framsteg att liksom symptomlindra ännu bättre och under ännu längre tid.
DBS och pump 2.0 eller 3.0?
Ja, men precis. Även de metoderna utvecklas vidare. Och det tycker jag är viktigt. För där har vi ju kommit jättelångt bara på de senaste åren. Att vi är mycket bättre idag på att behandla sjukdomen. Så det ska vi komma ihåg att den forskningen också är viktig. Men sen om jag nu ska tvingas välja ut något. Nej, jag tror inte jag lyckas med det. Något av de här mer experimentella metoderna. Jag tror att... jag inte svara på det, men att jag säger att bredden i forskningen är viktig. Immunsystemet är ju jätteviktigt, det här med liksom, inflammationen i nervceller och sånt. Där pågår det mycket forskning, så det kanske är det som är viktigast, om jag ska ändå säga något.
Nu hade jag ju tänkt att jag skulle avsluta, men alltså, nu sa du det här med inflammation. Ja. Många hävdar att Parkinson är en inflammatorisk process. Skulle du säga att det är det?
Det är inte alls det på samma sätt som till exempel MS, som ju också drabbar hjärnan och ryggmärgen. Det är en neuroinflammatorisk sjukdom.
Det är multipel skleros.
Ja, precis. Mm. Där vet vi att vi vet väldigt mycket om de mekanismerna. Det är liksom vita blodkroppar och immunsystemet som är involverat där.
Och det går väl i skov också?
Ja, det gör den, precis. Så den är ju väldigt annorlunda jämfört med Parkinson. Parkinson är inte alls på det sättet, och det är inte uppenbart en neuroinflammatorisk sjukdom, men det finns säkerligen inslag av inflammation, och kanske tillbaka till det här med tarmen, att där startar någon process som också sprider sig på något sätt till hjärnan. Vi vet mycket mindre om detta. Det är inte en uppenbar, jag menar, reumatisk sjukdom eller sådana saker, det är ju inflammation som man kan mäta. Vid Parkinson kan vi inte riktigt mäta att det är en inflammation, men det finns säkert sådana komponenter med.
När tarmen är med så kan man ju tänka sig det.
Ja, visst.
Tack så jättemycket för att du var med och svarade på de här frågorna idag, och du finns på alltomparkinson.se om någon vill ställa frågor där.
Ja, visst.
Finns både Dag och Håkan, så gör det. Går du runt och funderar på någonting som du undrar över eller är orolig, och oavsett om du är drabbad eller om du har Parkinson eller om du har någon anhörig, så är du jättevälkomna att höra av er. alltomparkinson.se. Det här avsnittet av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Transcutan och Sensidos. AbbVie, Transcutan och Sensidos har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är tekniker och ser till att vi får bra ljud, och jag heter Anders Stålhammar. Ha det så bra, så hörs vi. Tack för idag. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.